Ja, vi började ju igår med att starta en nådrörelse.
Det är fint.
Och vi ska fortsätta med att fördjupa oss lite grann i ordets undervisning om Guds nåd. Andra Korintierbrevet 12. Från vers 7 till och med vers 10. Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig. En ängel från Satan som misshandlar mig, så att jag inte ska bli högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred, men han svarade: min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Paulus har fått väldiga uppenbarelser. Och han förstår att det finns en risk med det där. När man jämför sina uppenbarelser med andras uppenbarelser och finner att de är ett snäpp större, så är ju risken klar att man tycker att ja, då måste det ju vara något särskilt med mig. Och ni spanar väl in nu att det var jag som fick de här uppenbarelserna. Och så kommer hela högfärden igång på det gamla vanliga viset. Och Paulus var ju en rätt häftig kille på den tiden, han hette Saulus. Så han visste väl med sig efter mötet på vägen till Damaskus att det behövdes någonting som höll honom i rätt format, så att säga. Så att han inte blev så där stor och väldig igen. Så att även om han inte förstår Guds vägar till en början, där han vandrar i svaghet och svårigheter, utan han ber Gud om att bli löst ifrån de svårigheter han brottas med, vad det nu än är för någonting, så får han till sist svaret att min nåd är allt du behöver. Därför att om Guds kraft ska kunna verka, så får vi inte bli för stora. Det ryms mer i en liten bägare än i en stor. Det är så att säga det omvända rikets princip. Och ska det rymmas tillräckligt mycket i oss, så måste vi vara väldigt små. Och jag skulle vilja ta det här bibelordet, den här texten, som en liten utgångspunkt för att ställa frågan: på vad sätt kan vi se att Guds nåd finns där? Paulus kunde ju alltså inte peka på och säga så här att jag tittar nu, så rik och vacker och frisk och lycklig och besvärsfri och problemfri jag blivit. Titta nu, så fantastiskt, allt går som smort. Det måste ju vara smörjelsen. Utan istället så ställs nu i hans liv, för hans egna ögon, fram ett motsatsförhållande. Du vandrar här i svaghet och problem, men min nåd är med dig. Och då måste vi alltså omskola oss lite grann, så att vi förstår att upptäcka att problemfriheten och smärtfriheten är inte i och för sig det normala uttrycket för Guds nåd. Utan Guds nåd är någonting som man upptäcker på annat vis. Det har med något annat att göra än just detta att jag har det så bra. Och då skulle jag vilja säga så här att det Herren pekar ut för honom, det är hans egen närvaro i våra liv. Låt oss gå till den 22:a psalmen i Saltaren. Där finner vi ju ord som Jesus utropar när han hänger på korset och hans lidande är som störst. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, lika så om natten, men jag får ingen ro. Och dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du räddade dem. Till dig ropade de och blev hjälpta, på dig förtröstade de och kom inte på skam. Men jag är en mask och inte en människa, till vanära bland män, föraktad av folket. Alla som ser mig smäda mig, de spärrar upp munnen, de skakar huvudet. Befall dig åt Herren, han må befria honom. Han må rädda honom, till han har ju behag till honom. Ja, det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst. På dig är jag kastad alltifrån modersskötet. Du är min Gud alltifrån min moders liv. Var inte långt ifrån mig, till nöden ära, och det finns ingen hjälpare. Tjurar i mängd omger mig, Basans oxar omringar mig. Som glupska och rytande lejon spärrar man upp gapet mot mig. Jag är lik vatten som utgjuts, alla mina leder har skilts åt, mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt liv. Min kraft är förtorkad och lik en lerskärva, min tunga häftar vid min gom och du lägger mig i dödens stoft. De hundar omger mig, de ondas hop har kringränt mig, mina händer och fötter har de genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben, de skådar därpå, de ser med lust på mig, de delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min kläder. Varför har du övergivit mig? Närvaro och övergivenhet. Jag tror att det är mycket den här dimensionen det handlar om. Jesus har genomgått någonting som vi är lovade att inte behöva genomgå. Nämligen smärtan i att vara övergiven av Fadern. Alltså Guds närvaro är vi lovade. Och det löftet upprepas på många ställen i Nya Testamentet. Vi kan påminna oss missionsbefallningen. Den allra sista meningen i Matteus 28 kapitel. Jag är med er alla dagar, inte tidens ände. Vi kan också påminna oss den 23 salmen. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ett ont, ty du är med mig. Det är återigen ett löfte om Guds närvaro. Och vi ska gå till Romarbrevet 8 och ta så att säga ett av de allra tydligast formulerade löftena om Guds närvaro. Romarbrevet 8 från 31 till 39. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknats till slaktfåren. Nej, över eller rättare sagt i allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Här står det talat om att vi måste räkna med svårigheter så länge vi lever detta livet. Nöd och ångest, förföljelse, svält, nakenhet, fara eller svärd. Guds nåd är inte avläsbar i problemfrihet, så att säga. Ändå sträcker vi oss emot Herren för att få hjälp. Det gör vi med stor frimodighet. Men ofta är grunden till att vi kan ta emot hjälpen att vi har sett Guds nåd mitt i våra svårigheter. Och det vi lovade för denna tiden, det är att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Ingen makt i höjden och ingen makt i djupet. De senare är ju naturligtvis mest angelägna om att skilja oss ifrån Guds kärlek, förstås. Inte minst genom alla frestelser och snaror som läggs ut för oss. Men inte förrän vi själva medvetet och genomtänkt tar avstånd, inte förrän då upphör Guds trofasthet. Paulus skriver om det här till Timoteus i andra Timoteusbrevet, andra kapitlet, verserna 11-13. Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Härdar vi ut, ska vi också härska med honom. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Är vi trolösa, förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv. Alltså, det krävs, som jag får säga det så, en medveten förnekelse. Vår synd skiljer oss däremot inte från hans kärlek, så länge vi vill tillhöra honom. Och därför är vi alltså lovade för denna tiden hans närvaro. Glada dagar, smärtsamma dagar, goda dagar, dagar då det regnar småspik, alla dagar. I dödsskuggans dal, på förklaringens berg, överallt. Hans närvaro. Det är det som så att säga är i denna tiden uttryckt för hans nåd. Och hans närvaro innebär ju att han inte bara sitter som en passiv åskådare och tittar på medan vi går genom dödsskuggans dal och så vidare. Utan i allt detta finns ju mycket hjälp och det finns mycket kraft och det finns mycket tröst. Men vi är inte lovade att nåden ska ta sig uttryck i den absoluta problemfriheten förrän Guds rike är här. Till löftena om frihet ifrån lidande, den totala, den kamplösa friheten, så att säga. De löftena är kopplade till löftet om ett rike. Det rike som ska upprättas när Messias kommer tillbaka. Och en av de tydligare texterna i det ärendet hittar vi ju i första Petrusbrevet, första kapitlet. Tredje versen. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Till Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje, då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. När riket kommer, när Herren kommer tillbaka och upprättar sitt rike, då är allt det här övervunnet. Idag är grunden för, vad ska vi säga, vår erfarenhet av Guds nåd mera kopplad till hans närvaro i våra liv än till resultatet av hans närvaro. Jag upprepar igen, han är inte passiv i sin närvaro. Men vi kan inte förvänta oss att nåden ska vara avläsbar i antalet hästkrafter på din bil eller antalet helandes under du har genomgått. Riktigt så enkelt är det inte. Herren hjälper oss idag inte alltid bara ur svagheten, utan han hjälper oss ofta i svagheten. Nu är det ju så att vi kan här foga in en sorts, vad ska vi säga, allmän iakttagelse som vi kan göra på egen hand. Och det är detta att en människa som är trygg i sin Guds närvaro, om jag får kalla det så, den människan orkar förunderliga ting. Svåra lidanden och svåra strapatser. Men en människa som inte är, så att säga, befäst i detta med att Herren är närvarande, utan som kanske mycket undrar så här, att har inte Gud övergett mig nu i alla fall? När vi alltså brottas med Guds övergivenhet, så behövs det inte mycket för att knäcka oss. Därför är det vi talar om nu inte alls perifera ting, utan det är väldigt centralt i våra liv. Den människa som är i djupet av sitt väsen övertygad om Guds närvaro orkar saker som den inte gör, som brottas med känslan av att Gud har övergett mig. Det är det ena. Den andra iakttagelsen vi kan göra, det är ju att vi vill förfärligt gärna att nåden skall vara avläsbar i detta att vi på allt sätt slipper lidande. Och därför har vi en otrolig förmåga att fingra på teologierna så att vi ska få det hela att se ut som om det var lidandesfriheten som var nådens främsta uttryck redan i denna tiden. Och varje gång vi gör det så skapar vi fler problem än vi löser. Det är det jag är ute efter. Och det skulle jag vilja få visa med ett par praktiska, ska vi kalla det, kyrkohistoriska exempel. Och det ena exemplet, det hittar vi i Första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel. Första Tess 4. Där ska vi läsa från 13 till 18 verserna. Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta. Vi som är kvar här i livet då Herren kommer ska inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Vi ska ryckas upp på skyar, på moln, alltså på samma sätt som Jesus lämnade Oljeberget, eller Olivberget som det heter numera, och en sky, ett moln, tog honom bort ur deras åsyn. Så står det här talat om att när Herren stiger ned från himlen, då ska församlingen lyftas upp på samma sätt. Och detta är den enda text i hela Bibeln som talar om denna händelse med säkerhet. Det står på något ställe i evangelierna, vi behöver inte slå upp det, att en ska bliva upptagen och en annan ska lämnas kvar. Två ska mala med samma kvarn och den ena ska bli upptagen. Men det är inte säkert att det handlar om just detta. Det här är i princip den enda säkra text som handlar om en sån här, ett sånt här upplyftande eller uppryckande. Och i början av 1800-talet, jag tror från 1800 till 1870 eller 72 eller någonting sådär, levde det en man som var irländare från början som hette John Nelson Darby. Han var den första som tog fasta på den här texten och började lägga ut den på följande vis. Han sa så här, att innan tiden är slut så ska det komma en stor vedermöda då antikrist träder fram och då det ska bli svårt på jorden. Det där känner vi till. Och så sa han att det som omtalas här, det är nu att församlingen ska slippa den vedermödan. Innan antikrist träder fram så ska församlingen ryckas upp. Och det låter ju väldigt snällt och fint och bra, och det, Gud är ju god. Så det måste han ju vilja. Vad ska det vara för mening med att vi är kvar? Och så utlade han detta till en lära som sedan har förts vidare i många sammanhang. Inte minst i karismatiska sammanhang. Man har sagt så här att ja, vedermödan den kommer att vara i 7 år. Men innan dess så kommer Herren att stiga ner och stanna någonstans på halva vägen så där, och så rycks församlingen upp och så kommer vedermödan och sen så kommer Herren ner. Och det låter ju bra. Och man kan ju bli väldigt glad och lycklig och tänka vi slipper. Men så började man att förkunna det här med rätt stort eftertryck. Och jag har ju träffat inte så få som fått religiösa depressioner av den här texten. Många människor, inte minst sådana som hörde den här texten utläggas på detta sättet när de var barn. Är du redo om Jesus kommer ikväll? Om Jesus stiger ner ikväll, då kommer alla att ryckas upp, men då kommer kanske du att lämnas kvar. Det var ju många barn som tänkte så här, att ja, jag undrar om jag är redo. Och som blev väldigt uppskrämda. Och som tassade upp på nätterna för att titta om pappa och mamma hade försvunnit. Och jag har pratat med många som ständigt gått omkring med den här skräcken för Guds övergivenhet. Och som kanske tänkt så här att ja, min hustru hon är ju mycket frommare än jag, så hon blir nog upptagen. Och så är frugan ute och shoppar, va, och går in i någon extra affär och kommer 10 minuter senare än vanligt för att finna karln fullständigt i upplösning där hemma. Tänker jag, trodde att du hade blivit uppryckt i himlen. Och det jag är ute efter, det är alltså detta. Vi har tagit en text och försökt att göra den till ett vittnesbörd om att vi skulle slippa ett lidande. Och hamnade istället i den mycket smärtsammare positionen att texten då lätt vittnar om att Gud är en Gud som överger oss fastän vi ville tillhöra honom. Ty det här är inte en korrekt utläggning som denne Darby kom med. Vi ska titta på några texter och försöka förstå det. Uppenbarelseboken 20. Ja, innan vi bläddrar så kanske vi ska notera att det finns en tidsordning i den här texten vi läste nu. Att först ska det i Kristus avlidna uppstå. Och sedan ska vi som är kvar i livet föras bort bland moln. Så vi står upp i Uppenbarelseboken 20 för att titta efter när står då det döda upp. Fjärde till sjätte verserna där. Och jag såg troner, och de som satte sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som har halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord. Dem som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De fick liv igen och var kunga med Kristus i 1000 år. De andra döda fick inte liv förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska bli Guds och Kristi präster och vara kunga med honom i 1000 år. Detta är den första uppståndelsen, står det. Svårt att tänka sig någon uppståndelse före den första uppståndelsen. När det händer den då? Jo, den händer efter vedermödan. Alltså har David fel. Uppenbarelseboken 20. Verserna 4-6 läste vi. Vi kan få ett samstämmigt vittnesbörd i Första Korinthierbrevet 15. Där vi läser 22 till och med 26 verserna. Första Korinthierbrevet 15 och 22 till 26. Liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning. Först Kristus och därefter vid hans ankomst det som tillhör honom. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft. Ty han måste härska tills han lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter. De döda står inte upp förrän den sista fienden, den sista som gör anspråk på ett herravälde, har lagts under Kristi fötter. Och redan dessförinnan måste naturligtvis antikrist, som ändå är en människa och gör anspråk på gudomlig makt, ha övervunnits av Kristus. Det döda ska inte uppstå förrän varje välde och varje makt och varje kraft är underlagd Herren. Och det betyder alltså att det kan inte ske ett uppryckande av Guds församling före vedermödan, då det ännu finns fullt med makter och krafter och herravälden och troner och vad det är mera som gör anspråk riktade mot Guds makt. Och det betyder alltså att den här utläggningen av texten, den verkar ju nu som om den ställde fram Guds nåd väldigt lätt åtkomlig för oss. Det kommer en vedermöda på slutet, men vi ska inte vara med. Ty Gud är god. Medan vi däremot ständigt måste föras tillbaka till mönstret att upptäcka Guds godhet i denna tiden genom att han är närvarande i våra liv. Inte genom detta att vi slipper ifrån denna tidens smärta och svårigheter. Du vill kalla det att hämta styrka ur Guds närvaro, så att vi inte bävar för morgondagen, så att vi kan gå igenom det som ska ske, om det nu är någonting som ska ske med oss. Det är liksom bättre att vi förstår hur det fungerar. Och jag stryker under igen, vi är mycket sårbarare för övergivenhet än för fysiskt lidande. Det är förunderligt vad en människa kan gå igenom och faktiskt både växa och mogna på köpet, om det inte finns någonting som skakar vår visshet om Guds närvaro. Men så fort som vi låter livets mångfald, mångahanda händelser och upplevelser börja vittna om att Gud skulle ha övergett oss, då bryter vi ihop. Om du ska ta det här med vedermödan, så är ju det en förlossningsprocess egentligen. Med vedermöda ska du föda ditt barn, säger Herren till Eva. Med smärta. Och på några ställen i Nya testamentet så betraktas också den här slutfasen i historien som ett utdrivningsskede ungefär. Verkarbetet har pågått sedan syndafallet, men sen kommer till sist förlossningen, den verkliga utdrivningen. Då så att säga en ny tillvaro ska födas fram ur den gamla. Vi kan titta i Matteus 24 kapitel, där Jesus talar om en del av det här. Vi kan läsa från 6 till och med 8 verserna. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födsloverkarna. Johannes 16 kapitel ska vi också läsa i. Johannes 16 från 16 till 27 verserna faktiskt. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa några av lärjungarna till varandra: vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre? Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och när han säger jag går till fadern. De sa: vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem: ni undrar varför jag sa en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sannerligen jag säger er, ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sina barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen och då ska ni glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannerligen jag säger er, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre ska tala i bilder, utan med klara ord låter er veta allt om fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag ska be till fadern för er, till fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Det här är en profetia med flera uppfyllelser, som så ofta. En liten tid och ni ser mig inte, och så ser ni mig igen. Jesu korsfästelse, död och uppståndelse. Ja. Och då ska ni bli glada. Oh ja, det blev. Men sen kommer himmelsfärden. Och med den andra uppfyllelsen av det här. Jesus ordet. En tid och ni ser mig inte. Sen ska ni se mig igen. Och då ska ni bli glada. Och tyngdpunkten ligger nog faktiskt på den andra uppfyllelsen. Därför att vi har löftet att när vi sedan ser Herren så ska han tala med klara ord och låta oss veta allt om Fadern. Nu ser vi dunkelt som i en spegel, säger Paulus. Men då ska vi känna Gud lika fullständigt som han känner oss. Där är vi inte än. Utan det här är alltså en profetia med flera uppfyllelser. Och Jesus säger ju när hans lidande börjat, min stund har kommit. Och han ger den här liknelsen här att när en kvinna ska föda har hon det svårt för hennes stund har kommit. Det kan komma en så att säga församlingens stund. Då församlingen verkligen ska följa sin herre in i samma smärta som han gick in i, med ett undantag. Församlingen är icke övergiven av sin herre. Och när man alltså talar om att ja, församlingen ska ju inte vara närvarande när det smärtsamma händer, utan då har vi lämnat allt sammans. Det är som ni tänker att vi ska nu ha en förlossning här, och där står barnmorskan och där står ju läkaren och här står alla möjliga, men mamman är på Mallorca. Och ligger upp på playan och solar. Det blir på något sätt lite tokigt, va? Och vi går tillbaka till Romarbrevet 8 igen. Därför att det Paulus talar om där är just, tror jag, församlingens seger. När församlingen ska upprepa sin herres seger och därmed göra slut på historien. Trettiofemte till trettiosjunde verserna en gång till. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats till slaktfåren. Nej, i allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Församlingen är ju kallad till att vinna en seger på samma sätt som Kristus vann sin seger. Och grunden i våra liv handlar så mycket om att vi kopplas loss ifrån detta att ständigt försöka att mäta Guds nåd i antalet gåvor på den här sidan, antalet välsignelse, utan att skatta högre givarens närvaro än gåvornas närvaro. Jag upprepar igen att vi kan ju tycka så här att detta är ju ett långt kusligare perspektiv än läran om att församlingen ska ryckas upp och bara slippa undan. Men samtidigt, när det här förkunnades i praktiken och man såg hur många som blev hjärtängsliga för att, så att säga, bli övergivna av Gud, så tror jag att det här var en teologi som ställde till långt mer skada än den tröstade. Ty ingenting berör oss så djupt som risken att, så att säga, bli övergiven av Gud. Och om nåden alltså ska få en chans i våra liv, så måste den grundläggas i detta. Att vi får ta emot, så att säga, vissheten ifrån Gud. Att vad som än händer i han med. Ingenting i det yttre kan på något sätt vittna om hans närvaro eller frånvaro. Ju närvaron är en närvaro efter löftet. Och har jag sträckt ut min hand mot honom, så är hans närvaro säker och absolut. Kommer ihåg en gång när vid ett tillfälle då Det var väldigt härliga gudstjänster i en kyrka i Göteborg, och många, många gick dit och var med i lovsången och förbönerna och allt sånt där. Och min dotter, som är rätt så rapp i truten, hon gick också dit en söndagkväll. När hon kom in i kyrkan lite sent, de andra stod och lovsjöng och dansade och så här, så var det en kompis till henne som sa att Herren är verkligen här ikväll. Hon, som är lite torr och nykter av sig, hon sa det att ja, var han här inte förut så kom han åtminstone med mig. Och det är liksom den utgångspunkten vi måste ha. De andra, de stod där och läste av i sina känslor och allt sånt här, ifall Herren var där eller inte. Och det där är ett sätt att se på saken som vi måste komma till rätta med. Vi kan känna oss så utslagna och så deprimerade och så fullständigt totalt avsågade i vårt känsloliv att det inte finns, allting känns som dött. Jag har talat med många djupt deprimerade människor som sagt att det som är min stora klagan, det är att Herren är frånvarande. Ja, men det är han inte. Det är ditt känsloliv som lurar dig. På denna punkten behöver vi få en fast förvissning. Och det intressanta är ju att om man sen får glädjen att se samma person komma ut ur sin depression, så kommer så ofta vittnesbördet efteråt: nu förstår jag att han var med. Nu ser jag det. Men jag såg det inte då. Min nåd är allt du behöver. Herren är närvarande. Och med honom, i hans närvaro, finns all sorts hjälp. Men det, den första hjälpen vi måste sträcka oss efter, det är förmågan att se, förstå och kunna ta emot detta, att han är närvarande, att det är hans första sätt att betyga oss sin nåd. Att nådens fullhet inte är direkt proportionell emot antalet gåvor, utan att nådens fullhet består i vissheten om givarens närvaro. Jag skulle ge två exempel, sa jag. Och det här med uppryckandet på skyar, det var det första. Vi vet ju alla att det finns en helande förkunnelse som i stort sett låter så här: att Kristus har redan dött och uppstått. Alltså har vi idag rätt till alla de välsignelser som hans död och uppståndelse medför, bland annat rätten till hälsa och frihet från sjukdom. Då händer det att predikanter ställer sig upp och säger det, att ja, Gud har redan gjort allt vad som på honom beror. Och allt det där som han har gjort, det har han redan gett till dig. Nu måste du använda det han har gett, annars så fortsätter du att vara sjuk. Och det kan ju låta väldigt uppmuntrande till en början. Tänk, jag har redan fått allt, och nu ska jag bara använda mig av det, så kommer jag att bli frisk. Men du har träffat människor som inte blev friska. Och de kan uppleva en intensiv övergivenhet, Guds övergivenhet. Jag minns en kvinna som sa det, att ja, det var som om pappa hade gett mig ett tält, ett primuskök och alla campinggrejer och satt mig mitt ute i skogen och sagt, nu får du klara dig själv med det här. Men han talade inte om för mig hur han ställde upp tältet, och han talade inte om hur man tände primusköket, så jag bara satt där och grät. Och det var ju en långt värre smärta än sjukdomen hade varit ifrån början. Alltså, vi måste vara noga med att inte utlägga Guds godhet i denna tiden så att den till sist snarast blir ett vittne om att vi är övergivna av Gud. Ty det är Guds övergivenheten som är nådens grundval för denna tiden, i väntan på den tid då allt det andra också ska tillfalla oss. I Guds närvaron hämtar vi kraft. I Guds närvaron finns det helande. I Guds närvaron finns det tröst. I Guds närvaron finns det vishet och råd och vägledning. Guds sju andar, som vi läste om i morse. Allt det här som vi behöver och som vi sträcker oss efter. Och därför så behöver vi få fyllas med den vissheten, att vi behöver få Guds hjälp att ta emot det löftet, till den tröst vi behöver, till den trygghet som ligger i Guds närvaro. Och att ur Guds närvaro blommar sen det som Herren vill ge oss för denna tiden. Det som vi inte kan sätta på papper, det som vi inte kan veta på förhand vad det är eller vad det inte är. Inte förrän vi kommer fram och alla löften går i fullbordan.